Välkommen till Hokus Pokus, podden som handlar om allt mellan himmel och jord. Här berör vi spirituell och okult kuriosa. Jag som driver programmet heter Alma Wolf och tillsammans med Alexander Oldin som klipper och redigerar så driver vi just Hokus Pokus. Vill man veta mer kan man gå in på www.frustorm.se eller på Instagram frustorm_. Idag har vi Synvis Ottmar med oss och vi ska prata om mindfulness, tänker jag, och din resa och lite yoga.
Så väl. Jamen, tack ska du ha.
Tack. Det är kul att ha dig här. Det är mysigt.
Ja, det är jättemysigt att se dig.
Mm, det är samma.
Det var tråkigt
länge sedan. Ja, det var. Jag tänker så här, när träffade jag dig första gången? Det måste ju varit... Åh, det är jättemånga
år. Det är jättemånga år sedan. Jag var på massage hos dig när du jobbade på Prebalans.
Just det, det är fan skitlänge sedan.
Ja, det är det.
Även om inte det är 10 år.
Du hette Kakasi just
det. Det är ändå. Just det, och det var förra tösen.
Mm. Ja.
Så då träffades vi, vet jag, och du fick en sak för mig. Och sen så sa du bara klick.
Yeah.
Och då vet jag, du antingen gick du en utbildning, skulle gå en utbildning. Och då var det en sak du snackade om.
Ja, men då kan det vara att jag... Då gick jag en utbildning till hälsoutvecklare, sån här KI-utbildning.
Ja, det var något
sånt. Ja, sån här yrkesutbildning. Ja, då fick jag liksom köpa till en massageutbildning i den utbildningen också.
Du var på det hållet?
Ja.
För sen vet jag att när du väl hade gjort det så kom du in på mindfulness.
Ja, jag hade faktiskt fått lite smak på det här med meditation. För 2008 så fick jag ett diskbråck i ländryggen.
Oj, det visste jag inte.
Jo, så det var, och då kunde jag liksom... Jag släpade vänster ben med mig ett halvår, tror jag. För jag fick totalt känsel och reflexbortfall i båda benen. Mm. Och det här var februari 2008 var det. Och jag hade ett elände med det här ryggproblemet. Men sen på hösten, tror jag var 2008, så började jag med yoga. Och då kom jag i kontakt med meditationen.
I samband med
yogan, ja. Det är inte alla lärare som lyfter in så mycket. Men den läraren jag hade, hon tog in ganska mycket meditation också i det. Eller, åtminstone att man fick sitta ned en stund och bara andas. Mm. Och sen så då den här utbildningen. Och då kom jag ihåg att jag köpte... Den utbildningen var på Söderpunkten i Helsingborg.
Va?
Oj, ja. Och på den tiden så fanns också Åhléns där.
Just det.
Mm. Och på våren då, februari, när det var bokrea, då hittade jag min första bok om mindfulness.
Ja.
Som jag köpte.
Okay.
Hade det varit ett ämne i den här utbildningen också då till hälsoutvecklare. Det var en konstig titel egentligen, men intressant.
Ja.
Och då så kom jag i kontakt med den här... mindfulness-läraren Ola Fenström.
Mm-hmm.
Han har mindfulness-center bland annat.
Jo, men det här låter bekant.
Stor utbildare inom mindfulness. Mm. Och utbildar ganska mycket sjukvårdspersonal också i mindfulness. Mm. Så då började jag sådär liksom lite lätt med mindfulness. Lite då och då. Kanske tog det inte helt på allvar.
Steg i taget, alla har vår takt.
Ja, jo, det är ju så. Och sen 2011 så gick jag en mindfulness-utbildning från honom till mindfulness-instruktör.
Då blir man instruktör då?
Ja, då kan jag stå för mindfulness-instruktör. Så jag gått första steget där, det är ju några år sedan.
Det gör tiden.
Ja. Mm. Och sen så i min yoga så har ju det här med kunskapen om meditation fördjupats. Det som är lättbegripligt med mindfulness är väl att man det som är mindfulness i väst idag, där man har tagit bort alla de här andliga, spirituella aspekterna av det.
Det har alltså,
men det har ju sitt ursprung i buddhismen.
Jaha, det visste jag faktiskt inte.
Ja, buddhismen, hinduismen, alltså de här asiatiska trosuppfattningarna då. Och i synnerhet då i buddhismen så pratar man mycket om mindfulness, att vara i nuet. Mm. Men sen så togs det till väst. En av de som har forskat och utvecklat det här mest är ju Jon Kabat-Zinn i USA.
Okej.
Nu ska inte jag sitta här och säga vad han är för någonting.
Jag
tror han är läkare, men det ska låta det vara osagt.
Va?
Men han har ju utvecklat det här och har då skapat någonting som kallas för MBSR. Mindfulness-baserad stressreduktion.
Ja, det är ju verkligen fokuserat på.
Ja, det är det. Mm. Och det finns även då för inriktat som mot KBT och mot olika. Och det har ju visat sig då vara väldigt effektivt på ja, mot stress. Mot även vid ADHD, ADD och liknande. Jag ska inte säga att det botar någon.
Nej, men det kan ju göra att man kan lära sig rikta fokus när det snurrar på så snabbt.
Mm.
Och att man heller kanske inte lägger någon värdering i att det snurrar på.
Mm.
För väldigt ofta så hör jag just så här att jag verkar inte få tyst i mitt huvud. Men tänk om vi inte ska få tyst i vårt huvud. Vårt huvud är ju inte till för att vi ska få tyst i det.
Hm. Har inte tänkt på det?
Nej. Men om vi då blir mer observanta på vad som händer där.
Mm. Och att vi kanske då inte behöver svara på varenda jäkla tanke som får man svära förresten.
Ja.
Svara på. Att man inte behöver svära kan man göra. Men att man inte behöver svara på varenda tanke som dyker upp.
Mm. För det är vi bra på annars.
Ja.
Var kommer det här ifrån?
Ja.
Mm.
Mm. Och ältandet.
Åh, gud ja.
Mm. Där vi kan sitta och älta saker. Jag kan ibland älta saker. Det här låter ju helt vansinnigt. Men jag jobbade som servitris nere i Grekland 98 tror jag. Alltså 1998. Vi pratar om 1900-talet. Och jag kommer så väl inte engelsk par som brukade komma. Och så du skriver ju aldrig upp
vad vi beställer.
Nej. Och så sa jag, nej men jag har så bra minne sådär.
Mm.
Och sen senare, när de hade fått ut sin mat och så långt senare så kom jag på att jag hade glömt att servera dem en tomatsoppa.
Oj.
Och varför kommer jag ihåg det här fortfarande? Det tycker jag är ganska intressant fråga, 25 år senare.
Mm.
Och det här är lite grann vad ältandet handlar om. Fan, jag glömde den där tomatsoppan.
1900-talet.
Ja, just det.
Du kan fortfarande släppa den.
Nej, jag kan fortfarande riktigt släppa den. Det är ältande, för ältandet har börjat, men det har aldrig slut.
Nej. Nej, det har det inte.
Nej.
Jag kan tänka på sådana jättedumma grejer.
Ja.
Långt, långt tillbaka.
Ja.
Vad ska jag med det här till?
Och vad är poängen med det? Om det inte leder oss framåt?
Nej.
Soppan har ju blivit en lärdom för mig. Tack och lov. men just det här att däremot när vi bearbetar saker så har det ett slut.
Mm.
Början och ett slut. Mm. Men ältandet har ju inget slut.
Ja, det har han inte.
Nej. Och vi kan ju till och med älta saker som inte ens har hänt.
Den är fantastisk.
Ja, det är.
Det var sista.
Det har inte hänt
vad att tänka på.
Eller vi kan gå och skapa bilder i huvudet. Så att du ska möta någon. Och så, ja, men jag tänker säga det. Och då kommer du inte svara det. Och då måste jag säga så till dem. Och sen så blir det ju inte alls så som hjärnan har målat upp det till att vara.
Precis.
Det blir någonting helt annat.
Det är ju onödig energi vi la på det.
Ja. Helt onödig.
Fy fan.
Och det här gör vi om och om igen. Och där kan man ju då använda mindfulness så att när man märker att det börjar snurra på. Och man kan då praktisera mindfulness gåendes, ståendes, liggandes, sittandes, hur du än vill.
Nå så. Mm.
Och bara stilla dig en liten stund och fokusera. Man brukar säga att man fokuserar på andetagen, men är det så att man har, det kan vara en trigger för en del människor. Men det kan vara en blomma, det kan vara ett ljus. Det kan vara vad som helst. Mm. Fokusera bara på det ett tag.
Mm.
Bara vara med det.
Mm.
Då är du verkligen här och nu.
Mm. Bryter man då det mönstret?
Då bryter man det mönstret. Ja,
enkelt egentligen.
Egentligen, ja.
Mm. Och ändå så svårt.
Och det med andetagen är ju helt, helt fantastiskt när man har möjligheten att fokusera på dem. De har du alltid med.
Mm.
Ja, de slutar man inte riktigt med.
Nej. Och du, då har du alltså cirka 22 000 möjligheter varje dygn.
Mm.
Att vara totalt i nuet.
Mm.
För ett antal kan du aldrig spara till sen.
Nej.
Lika lite som du kan spara tid till sen.
Nej, tänk, det går inte att vara. Det går inte att spara tid. Jag har sparat 5 minuter idag.
Ja.
Där ska jag ta ut om det. Liksom läxan.
Ja. Men just det här att andetaget är med oss hela tiden. Och vi har alltid möjligheten att gå tillbaka in i andetaget. Känna andetaget var det är någonstans.
Stanna i fokusen på den.
Och då är du här nu. För det är det mindfulnessen handlar om. Medveten närvaro. Eller som Björn Natthiko Lindeblad sa. Varsevarande. Att bli varse om vårt varande.
Oh. Gud vad bra det är med varsevarande.
Det är så vart.
Den tyckte jag om. Ja, mm. Den var lite så här, poetisk.
Eller visst är det.
Mm. Okej.
Okay. Ja, medveten närvaro låter lite mer klinisk.
Ja, men det gör det. Och det låter svårt tycker jag. För man,
ja.
Men vad gör jag liksom?
Åh gud, det ska vara medvetet närvaro med all den här skiten som händer just
nu. Ja, men om vi är så snabba på att börja tänka 50 steg framåt för att vi tror... Att vi förutsäger grejer. Vi tror att vi är före vår egen tid. Men det är vi inte, för vi spelar en massa tid nu på vad som ska. Det är ungefär som jag står och bakar någonting, men jag tänker redan på när jag tittar upp det. Alltså, nej, men jag är i bakande.
Yeah.
Det är uppspännande.
Jag brukar föreslå för människor om det är så att det är svårt att vara i andetaget, så testa nästa gång när du står i duschen. Blunda en stund och se om du kan känna varje droppe vatten som träffar din hud.
Ja. Och shit, ja.
Det är många droppar. Men det,
ja,
det,
men det är med fokus.
Ja, det är väldigt fokus.
Så då har du verkligen någonting att tänka på.
Ja.
Det ska jag faktiskt testa nästa gång.
Ja.
Gud, vad häftigt.
Jag har faktiskt ett exempel på det här med mindfulness som jag... det var precis i samband med när jag var på utbildningen, tror jag. Och min kära man då, han var lite så här... Ja, men vad ska det vara bra för? Mm. Och så här. Och så var det i början på oktober... Vi var i Köpenhamn och vi står vid övergångsstället vid, mitt emellan huvudbanegården och Tivoli.
Mm.
Och det var rött ljus men ingen trafik. Och så säger han, ja, men vi kan gå över nu, det är ju ändå ingen trafik.
Mm.
Men sen jag började med mindfulness så går jag aldrig mot rött. Jag tar med tiden att stå stilla.
Mm.
Det är också ett sätt att träna mindfulness på. Och så säger jag till honom att du, nu medan det är rött här så ska du ta och kyssa mig. Och försök att känna efter vilka dofter som kommer till dig.
Mm.
Vilken känsla det är när våra läppar möts. Vilka ljud du hör. Och sådär.
Och det blir ju grönt och det blir rött. Och det blir
rött. Och så säger den här mannen också, som var över 50, så sa han, jag hade ingen aning om att det kändes så här att kyssas.
Ja. Ja, för man är inte medveten om sig själv.
Yeah.
Tänk så mycket sånt man egentligen gör slentriant ett tag in i ett förhållande dessutom.
Ja. Yeah.
Ha, den där måste jag testa.
Ja.
Yeah. För ni tar upp ett trädhus.
Ja.
Ja, kul.
Ja, men det är det. Det är väldigt intressant när vi landar in mer i nuet.
Mm.
Och jag vet att jag kan fladdra både framåt och bakåt i tiden och runt omkring. Men jag vet ju också att jag kan komma tillbaka.
Det är så många detaljer vi missar.
Ja, det är ju det. Så många detaljer av livet. Så många stunder som egentligen är så värdefulla.
Men vi missar dem för att vi tänker på så många andra grejer.
Ja. Och ibland när jag mediterar, när jag har mediterat,
vad blir det? Jag tror det är 1850 dagar i sträck eller något sånt.
Tjo att jag har koll på det. Ja, ja, alltså det märkliga är att jag är ju en sån här människa som jag tror att jag inte kan fullfölja saker.
Mm.
Men jag har ju bevisat motsatsen.
Mm.
Jag trodde ju inte att jag skulle kunna meditera varje dag.
Mm.
Men ibland så blir det bara ett par minuter. Mm. Ibland så blir det ett par timmar. Mm. Och ibland så far tankarna som pingisbollar i ett litet rum där det är en blåser. Alltså de är överallt hela tiden. Och hela kroppen skriker liksom att nej, jag vill inte det här, jag vill inte det här.
Mm.
Och det är liksom bara, nej, du är kvar i det här.
Mm.
Var kvar i det här, det här är inte farligt.
Nej.
Mina tankar är ju inte farliga. att kroppen gapar och skriker är ju inte farligt.
Nej, det är bara en reaktion.
Det är bara en reaktion på ångest, oro, vad den är.
Mm.
Energi.
Ja, och det pratade vi lite grann om innan vi började inspela också. Att, att det är okej att må skit. Alltså att vi måste vara okej med att inte konstant vara på topp.
Mm.
Och sen nämnde vi också det här med hur folk är snabbare fram och tröstar en.
Yeah.
Om man är ledsen.
Yeah.
Det här eviga fixandet.
Mm.
Och som du sa, så himla vettig grej där, att vi pajar egentligen deras process. För då avbryter de i deras sorgprocess, yeah, eller ilska, eller vad vi nu än är. Liksom.
Yeah.
Jag är mitt i det sen, att jag visar känslor.
Mm.
Det är bara en reaktion. Du behöver inte fixa det.
Det är bättre där att låta personen veta att jag finns här när du behöver mig. Och också att vi blir ärligare mot varandra. Att vi också då kan säga att nu behöver jag dig. Nu behöver jag din tröst. Ja. Nu behöver jag den här axeln att gråta på.
Precis.
Och det får också vara okej.
Okay. Mm. Att jag bara svälja stolthet och be om hjälp. För det ligger en stor stolthet som är falsk hos många i det.
Ja.
Jag läste någon som nämnde just det här med att när någon gråter så är vi väldigt snabba med att ge dem en näsduk.
Ja.
Och det är också en sån, vi stoppar.
Mm.
Någonstans symboliserar det att det inte är okej att fälla tårar och torka dem.
Mm.
Att man behöver inte ens fram en näsduk för någon säger att kanske en näsduk.
Ja.
Det är en sån, aha, för mig. För jag har varit en sån här, fram med näsduken snabbt eller krama någon. Eller, alltså jag har alltid satt mig i den rollen, vad kan jag göra nu för att fixa det här? Mm. För att någonstans har vi förknippat obehaget med något, alltså, negativt. Det är klart det är inte positivt upplevelse kanske, men det är ju en viktig del i en process.
Mm.
Men vi har hela tiden tänkt att det är något som ska stoppas. Liksom.
Men det är ju så här att det väcker någonting i oss. Och vare sig det är vårt behov av att trösta någon, eller om det är att vi blir lite rädda när någon gråter, vad väcker det hos mig?
Precis. Kommer jag också börja upp?
Ja.
Mm.
Det är ungefär som spyr jag så spyr jag.
Ja.
Men att man faktiskt, kanske man behöver gråta tillsammans då.
Mm.
Det är inte ett problem liksom.
Nej, det. För hur knepigt hade inte det varit? Om du sitter här och börjar gråta av någonting och så triggar det något till mig så börjar jag gråta. Jag tror folk omkring hade bara, vad fan är det som händer?
Ja.
För det är så socialt ovanligt och oaccepterat att det blir en sån här stopp liksom. Mm.
Men det är ingenting du ska uttrycka för mycket. Du får gärna snyfta lite och torka dig i ögonen. Du får gärna skratta, men du får inte skratta för högt.
Mm.
Du får gärna bli arg, men du får inte. Det är bättre om du kör en passiv-aggressiv variant än att säga, nu jävlar, för vad slut.
Mm.
Så får man hellre säga, gör du så då?
Mm, precis, stänker jag vara sur i evigheter.
Och så utvecklas vi inte.
Men det där är nog också en kulturell grej, men tyvärr också en generationsgrej.
Mm.
För det är något jag kan märka stor skillnad på. Men det här är så svenskt för mig så det finns inte. Det här representerar Sverige för mig.
Okay.
Alltså det här, men just att det ska vara måttligt av känslor, det här är jävla lagom. Mm. Jag är trött på lagom.
Yeah.
Och om man då kollar i andra kulturer så är det ju väldigt excentriskt, väldigt liksom uttrycksfullt. Alltså jag minns när jag träffade en holländare som verkligen var tvättäkta holländare första gången, blev typ liten paff. För att de är så mycket mer. De är vana vid att få lov att lufta det. Ja, de skrattar. Då skrattar de.
Ja.
Gråter de? Ja, då gråter de. Är de förbannade? Ja, då vet vi om det.
Ja.
Vi gillar det.
Mm. Men lite så upplevde jag också när jag bodde i Grekland.
Mm, det kan jag så tänka mig.
Alltså där var det väldigt, väldigt högt i tak med känslor. Och ibland så såg man då människor som, och de stod gapade och skrek på varandra och viftade med armarna. Och det var ett jävla hallå.
Mm.
Och sen nästa dag så satt hon och fikade tillsammans. Det var helt lugnt. Så det var liksom att man var arga på varandra. Det innebar inte att någonting hade gått sönder i relationen. Nej.
Utan bara,
det fanns där också.
Mm. Och det är okej, det får lov att ta plats. Det är intressant det där, för att många ser det ju som en svaghet. Och jag tänker också man kollar mer åt det asiatiska hållet. I Japan, jag kan hata det, men jag ska ändå le.
Ja.
Alltså det är mycket det här. Och där ser man det som en styrka att inte visa känslor, för då är man i kontroll.
Är det fortfarande så att Japan är högst självmordsstatistik i världen?
Ja. Ja. Kan du förklara det något annat? Kan se vi inte
med? Ja.
Och jag tror att, och det gäller även självmordsstatistiken i Sverige, just det här att man lägger locket på hela tiden. Vi går sönder av att lägga locket på.
Det finns ju där ändå. Vare sig ni lägger ett lock på eller inte så kommer ligga där rutsna.
Jag brukar likna det vid, alltså när vi känner någonting vid en stel i skolan. Du kan behålla den där.
Mm.
Den kommer till att gnaga sig in i huden på den. Du kommer till att bli inflammerad. Du kommer till att göra ondare och ondare hela tiden.
Mm.
Eller så tar du av dig skon och skakar ut stenen. Säger det du behöver att säga. Är ärlig i det. Men att man faktiskt också kan prata med varandra i perspektivet att, och det är ett ganska mindfulness sätt att prata på. Att prata utifrån nuet. Vi behöver inte dra upp det som hände innan. Men just nu så känner jag mig ledsen. Just nu så känner jag mig kanske sårad eller kränkt. Eller vad man nu än skulle vara för någon typ av känsla som dyker upp. Och vi tar den därifrån. Vad kan jag göra för att du inte ska känna det så?
Precis,
så kan du bidra på något vis? Eller är det okej att du går med den här känslan? Eller, ja, kan vi få till en, är det något beteende man ska förändra på?
Precis, eller var det något jag sa i mitt sätt att uttrycka? Eller?
Ja.
Och det är också intressant, eftersom vi inte är vana i den här kulturen att uttrycka det, så vet vi inte hur man gör heller ju.
Nej.
Och då är det också något jag märker, att folk tar det personligt. Ja. Allting är personligt, precis som du sa. Mina handlingar tydligen representerar de hela mitt varelse. Liksom.
Mm.
Och det tycker jag är så knäppt egentligen. Så att för att jag gör någonting som går emot eller triggar dig, så har du dömt ut hela mig.
Ja.
Och eller du tar det helt personligt om jag kommer med någon kritik, för då tycker du att du är sämst som person. Istället för bara, det var bara det här agerandet som den här motpersonen inte kan acceptera.
För det kan ju vara så att du får 100 komplimanger och en kritik. Och du kommer alltid komma ihåg kritiken mycket, mycket bättre än den 100 komplimangerna.
Jämstör.
Ja, varför går vi liksom och fokuserar på den personen som inte ens var speciellt förtjust i oss?
Mm. Och det är mitt.
Den personen behöver vi inte lägga någon mer energi på egentligen. Om den inte finns i den absoluta närhet, vilket du kanske inte bör ha den i. Till syvende och sist.
Mm.
Men just det här att, kom ihåg allt det som är gott i dig. För det är ju mycket mer gott i dig än någonting annat.
Mm. Mm.
I de flesta av oss i varje fall.
Ja, precis.
Det är ytterst få människor. Jag tror inte att människor är onda i grunden. Jag tror att människor blir onda.
Ja, eller deras agerande är helt enkelt att provocera fram mer i dig själva. Det handlar om triggers egentligen.
Ja, det gör ju det. Mm. Men här, alla gråter vi till en video med hundvalpar.
Ja, men precis, alla helst önskar liksom.
Och sen så visst, livet kan slå fel och kan bli en besvikelse i mångt och mycket, men vi kan ju också välja att ta in bra saker i livet.
Mm.
Även när det är tufft.
Mm.
För livet är förbannat tufft vissa dagar.
Finns det någon sorts spann? För jag tänker så här, om man omfamnar hela mindfulness och så säger vi att jag är på en jävligt dålig tung plats.
Mm.
Okej, nu ska jag vara i detta. Jag ska känna efter vad det är för en känsla. Jag ska acceptera den, identifiera den. Finns det något sånt här? Hur länge får jag lov att stanna i den? Kan det vara att man fastnar i den? Eller? Alltså det här jävla ältandet.
Ja. Ja. Det, jag tror bara man kan bestämma sig själv.
Mm.
För att man kan faktiskt säga tack och hej till en känsla eller en tanke som dyker upp om och om igen. Och kanske får du säga hej då många gånger om.
Mm.
Men just att du gör dig medveten om att, nej men där är du igen.
Mm.
Känsla, tanke.
Mm.
Men jag behöver inte dig längre. Tack och hej. Och det kan vi behöva upprepa.
Mm.
Men det finns nog inget, man kan nog inte säga så att då har du 3 månader på dig och sen så ska
sig den här slitsken.
Sen spelar det ingen roll. Men om vi liksom bara, nej, det där kan jag faktiskt släppa nu.
Mm.
Var snäll mot sig själv.
Mm.
Ja, för det är vi jättedåliga på.
Ja.
Fast vi tjatar om att det ska tänkas positivt.
Ja.
Det, och det är också en sån grej, att tänka positivt och få svar, tänk positivt när man är i någon skit.
Mm.
Det är så jävla långfing och så är det fint.
Det finns en kommunikationsmodell som heter non-violent communication. Och där pratar man aldrig om positiva och negativa känslor. Utan där handlar allting om att få sitt, något grundläggande behov tillgodosett. Är det så att du är irriterad så är det något grundläggande behov som inte är tillgodosett. Och då tittar man mer på vad behöver jag göra för att
tillgodose
det. Och därför också när man då har en konflikt med någon så är det inte du gjorde så mot mig, utan att man istället så nu känner jag mig upprörd för att jag inte känner mig sedd eller hörd eller vad som nu kan dyka upp.
Mm.
Och jag tycker det är ett ganska intressant sätt att kommunicera på.
Ja, för det är så lätt att lägga skulden på en. Du gjorde så, så är det hemskt på slut. Och jag gillar den. Jag mätste faktiskt där för många herrans år sedan.
Mm.
16 år sedan, herregud. Men där vet jag också att vi snubblar över det här med kommunikation. För det fanns giraffspråk och vargspråk, vet jag om de uttryckte det som. Mm. Det vill säga, det är de som verkligen artikulerar ut rätt upp och ner det här.
Mm.
Så. Och sen har du de som helst inte vill gå in i munhuggas eller de har ett mjukare sätt att diskutera dem. Mm. Det gäller också att hitta mittenpunkten. Men jag älskar det här, precis som du säger, att man identifierar vad exakt inte lägger skulden på, utan bara det här är en grej, vare sig positivt eller negativt.
Mm. För det här med skuld, det kan ju vara ganska, det kan vara ganska tungt att bära.
Ja, även ge eller få.
Ja.
Ja. Men om man vill hålla på med mindfulness,
ja,
vad är det bästa stället att börja på? Så vad har du rekommenderat än?
Ett medvetet val.
Oj. Ja, precis.
Att göra ett medvetet val, att nu ska jag testa det här.
Mm.
Avsättas lite tid varje dag.
Mm.
Det finns jättemycket appar och det finns på Spotify och finns överallt liksom. Så ta någon app. Det kan vara att lyssna på brusande ljud en stund. Det kan vara att bara sätta klockan på 3 minuter. Bara fokusera på sitt andetag i de här 3 minuterna. Och ha inte så mycket fokus på och försöka stilla det som sker i huvudet.
Nej, låt det få lov att vara pingisbollar.
Ja, låt det få vara så. Man kan också träna på att observera när tankarna far iväg.
Den tror jag är viktig. Mm.
Jag tycker om att se tankarna som såpbubblor. Jag gillar såpbubblor.
Ja.
Det kan vara därför.
Den är fin.
Men, ja, men just det här att tanken föds, det blir den här lilla bubblan. Du blir medveten om bubblan. Sticker ihåg på den. Kommer tillbaka till andetaget.
Ah.
Så tanken, våra tankar är egentligen väldigt kortsiktiga.
Mm.
Det är inte, vi tänker inte några längre banor.
Nej, egentligen inte. Och det är en salig rör av allt. Allt från viktigt till vad ska vi äta ikväll.
Alltså, det är princip som när man tar sig sån här powernap. Då du på 3 minuter kan färdas runt hela jorden och ut i universum och inuti dig själv och uppleva alla relationer någonsin har gått igenom på 3 minuter.
Det.
Därför att det så gärna funkar.
Det är ju allt häftigt
liksom där uppe.
Det är som när man har drömt. Man tänker, gud, jag måste se ut hur länge som helst. Ja. Och så var det typ skitshit.
Ja. Mm. Men bara att ta sig tid. Börja med att ta sig tid.
Mm. Jag tänker så här, många yngre alltså personer, de är inne på det här med ASMR. Och det är typ så här små videos av någon som kletar med slime. Eller någon som, alltså det är mycket ljud eller bara fokus på en specifik sak.
Yeah.
Och jag har aldrig fattat grejen först. Så för mig triggar ju hela slime-grejen. För jag bara, ja.
Mm.
Men det måste ju nästan vara en sorts mindfulness-grej.
Men lite grann är det. Och även med de här, jag har sett vissa som är animerade med repetitiva mönster och rörelser där det skär någonting, någonting sådant.
Precis.
Och ja, det är ju lite grann i mindfulness.
För man är helt inne i bara det där då. Och undrar om det är därför folk fastnar vid mobiler också.
Helt säkert.
För att du slipper tänka.
Ja, men jag gör det. Jag gör det själv, vet jag. Jag går gärna in i mobilen och så
slösk.
Ja,
liksom.
Vilket inte
är så vettigt alltid.
Nej, för jag kommer på mig själv, jag gör samma grej. Men helt plötsligt så hittar jag videos som jag tycker är inspirerande.
Mm.
Och på något vis så har det någonstans satt en press på mig. Och det där måste jag göra.
Yeah.
Och då måste jag spara den. Och då måste jag komma ihåg den. Och när ska jag hinna göra det här? Och så är jag här uppe helt plötsligt istället för...
Alla klokheter man svarar ner på mobilen.
Och så tycker att vi ska kanske förlita oss på att alla de där klokheterna bär vi ju redan på. Vi bär ju på så mycket vishet och visdom.
Vi kan.
Vi kan så mycket redan. Så.
Men börja med armbåden.
Börja med, ja, och kanske, är det som att jag skulle nog rekommendera att man inte tittar på någonting.
Nej.
Därför att ju färre intryck vi får, desto mer vilar också hjärnan.
Mm. För vi, alltså, vi ger ju en respons på när vi får in.
Ja.
Mm.
Och det blir ju ett informationsflöde.
Ja, det blir det.
Ja, det blir även om jag hörde, även om det inte är information i sin... Att du behöver kunskap befall. Vi hörde någonting, jag vet inte om det här är helt sant, men ja, det låter ändå ganska rimligt att vi får lika mycket information som man läser DN eller Svenska Dagbladet eller sånt. De här söndagsbilagorna där, de är ju så här stora luntor.
Mm.
Den informationen vi får om vi sitter och läser igenom en sån här lunta på söndag är ungefär lika mycket information som en 1700-talsmänniska fick genom hela sitt liv.
Åh, oh, jävla! Oj!
Kan du tänka dig då vad vi ska hantera?
Shit, ska vi komma hem?
Ja, all den informationen vi får dagligen bara genom att titta på världen. För även om du tittar på nonsens så är det ändå information som
registrerar den.
Ja.
Det är något som tröttar ut mig med reklamer.
Ja.
Ja, jag blev trött i huvudet. För precis som du säger, även om jag inte blir med om det, så har jag registrerat det.
Visst har man det?
Jag är utstörigt.
Jag har köpt en rakhyvel idag, påverkad av reklam. Eller vad?
Ja, jag tror det. Helt bra. Bara jingles och sådana grejer. Jag kan det fortfarande
hända. Jag kommer ihåg till och med reklam slogans från när jag var barnflicka i Kanada 1985.
Men gud.
Jag kommer fortfarande ihåg jingles från reklam.
Det sitter kvar.
Japp, som
är. Ja, men det är helt sjukt, hon har lagats där.
Ja. Ja. Bland annat så hade de IKEA, Swedish for common sense.
Nej!
Det var ju
ja, den var bra i och för sig. Men det satte ju sig. Uppenbarligen så sitter den där.
Ja.
Ha.
Mm. Så ett bra första steg kan faktiskt bara vara sådana små saker som att lägga ifrån sig mobilen en bra bit innan man går och lägger sig.
Men det säger han jättemånga. Ja, det är det han blå i ljuset också.
Ja.
Det är ju jätteskadligt.
Det är ju ett ljus som säger till att du ska vara vaken.
Ja. Alltså det stör ju hela de här cirkadiska cirkulationerna. Alltså den här melatoninet i kroppen. Och... Ja.
Gör den. Så jag har faktiskt börjat att lägga... har ytterst sällan med mig mobilen in i sovrummet.
Mm.
Jag har en veckaklocka istället.
Mm. Men det här flyter in lite på do's and don'ts. Det här ska man inte göra. Sitt inte med blått ljus, sitt inte med mobilen.
Mm. Men det du ska göra, om du nu ska använda mobilen, sätt en timer till exempel på 3 minuter. Kanske med något bakgrundsljud eller någonting sådant. Och bara andas en stund.
Mm.
Om du nu ska använda den, använd den till någonting som du... som är positivt, eller som gynnar dig långsiktigt, där du får ner dina stressnivåer, där du kommer tillbaka, får kontakt med din andning igen.
Precis. Och det här är kopplat till dopamin. Jag är helt snöt in på vad vi gör för att lura oss själva på lite dopamin.
Mm.
Det är så mycket skit för oss.
Yeah.
Och det här med scrollandet, det är ju en dopamingrej. Käka godis, titta på film, alltså vad som helst som är en liten stimulans. Det är för att vi ska mjölka ur lite dopamin.
Yeah.
Och så läste jag också om att... För jag gjorde en sån här social detox för ett tag sedan. Det var skitjobbigt.
Yeah.
En hel vecka utan social media. Och jag tummar mig framme hela tiden. Och man, vad ska jag scrolla? Vad ska jag göra? Och jag minns att jag tänkte, men gud, jag känner mig deppig ett tag.
Yeah.
Och det är ju för att det är inget dopamin. Och så börjar jag ju leta annat. Jag börjar skriva korsord, jag målar och liksom... Och snickrar ihop grejer.
Ja, men något
mer. Så här, för man bara, oj vad jag ser på här och letar. Men så läns det också på att man det är bra att göra en sån här detox för man sänker sin dopamintolerans. Ja. Och då behöver vi inte så mycket dopamin sen. Då kan det räcka med 5 minuters scrolling eller en... Ja.
Jag hörde någonting om det. Och kan det vara för radion? Och i samband med missbruk.
Mm.
Och hur vi höjer de där nivåerna hela tiden. Alltså, ja, vår tolerans det var, liksom går uppåt och uppåt, uppåt. Och hur farligt det är. Och då ska vi komma ihåg att det här var då substansmissbruk. Men substanser ser olika ut.
Och, ja, men vi har i kroppen också. Ja.
Och just det här, för det handlar ju då om mobilen, eller paddan, eller datorn blir vårt flyktbeteende. På samma sätt som alkohol, nikotin, mat, shopping, vad det än är, sex, blir liksom en slags flyktbeteende. Nu känner jag någonting som jag inte är bekant med. Då tar jag till det här. Det är så roligt för min kära hund Buster, han är en mindfulness hund. För av någon anledning så när man är ute och går valo och det ringer, man tar upp telefonen och börjar prata i telefonen. Mm. Lustigt, nu håller jag handen så som man...
Jag också.
För det, men då stannar han. Han vägrar att gå om man pratar i telefon.
Häftigt.
Han sätter sig ner. Jag kan fortsätta gå. Han lägger sig ner. Och det är inte förrän jag har liksom lagt undan telefonen igen.
Jo.
Då kommer han.
Det har jag aldrig tänkt på, men jag har observerat det. För jag är ju rökare, så går han ut och röker. Och jag själv så kan jag bara scrolla.
Yeah.
Och hunden sätter sig bredvid mig. Det är först när jag stänger ner mobilen och stoppar den i fickan. Då reser han sig. Då vet han, nu är rökpausen slut. Yeah. Nu ska vi gå in. Sjukt, det har jag inte ens tänkt på. Nej. Shit.
De är mycket bättre inkopplade på oss.
De är och de är så korrekt att det finns inte.
Ja, det är otroligt alltså.
Häftigt, jag har aldrig tänkt på det. Och det här måste ju också göra mycket för våra barn omkring så att de vet när man har nyren. Och jag är likadan, om jag ser att någon pratar i telefonen och har den framför näsan.
Yeah.
Det är klart att jag pausar, tar ett steg tillbaka liksom.
Och då ska vi också... Jag ska inte, det är inte ute för att skamma föräldrar eller någonting sådant. Men just det här med föräldrar som alltid sitter med mobilen framför näsan. Där vi inte är riktigt uppmärksamma på. Vi skäller på barnen för att de skriker mamma för 371 gången. Du kunde själv ha svarat på den andra gången.
Ja.
Men du var så upptagen av någonting som skedde i din mobil.
Precis.
Och visst, vi kan få viktiga meddelanden och viktiga samtal. Men svara på det. Och var även medvetet närvarande i dina relationer. Vare sig det är till din partner, till din hund, till dina barn eller något sådant. Försök faktiskt att ta de där pauserna i så fall från all annan stimulans.
Ja. Nej, men jag märkte vilken connection jag fick med familjen när jag gjorde detoxen.
Ja.
Först så hatade vi alla varandra första dygnet. Det var ju fruktansvärt.
Ja, såklart.
Just det, vi har umgås.
Åh, ska vi börja prata med varandra?
Exakt. Du sa ju onödigt sagt. Men då blir det en sån här, man hinner ställa de här fler frågorna. Och precis som du säger, man ska inte skamma. Men det är definitivt en viktig flagg att vifta på.
Ja.
För att jag känner själv också att varför är vi så jävla tillgängliga för?
Yeah.
För att jag kan själv känna att det kliar i fingrarna om det ringer ett pling eller något sånt här. Åh, nu är det ett sms, då måste jag svara det.
Yeah.
Varför det?
Yeah.
Det är bara ett sms, den är kvar om 10 minuter, jag lovar. Och jag kan märka att vi sätter det på prio. Jag kan svara, vänta, jag ska bara svara. Men måste jag det då? Måste jag avbryta? Ja, precis.
Och också hur det förväntas av oss att vi ska svara snabbt på någonting.
Det är jag säkert.
Det här pratade jag med min lilla syster om. Hon är gärna sådär som att ta lite tid på sig. Och det kan jag också känna ibland. Att det här vill inte jag svara på.
När jag får tänka lite.
Ja. Eller att jag kanske inte orkar att läsa det ens just nu.
Men
det spelar ingen roll om det är bra eller dåligt. Eller låter vara helt värderingsfritt. Men att jag inte orkar att lägga det engagemanget på det just nu.
Precis, för då behöver jag tänka och ta beslut.
Och just det här, människor kan, varför svarade du inte med detsamma när jag skrev till dig?
Så det är helt befängt.
Ja, men du skrev ju bara hej, hur är det med dig?
Bare bråttom eller?
Hvor skal vi pika neste vecka?
Ja, men... ja, men er det ikke sjuk?
Ja, men det er helt absurd.
Det er ikke sunt eller förnuftigt på något vis. Det fanns en tid när säg nu att jag skulle skicka ett meddelande till dig här utanför Örkeljunga från Ödåkra. Mm. Jag ska bara få tag på han med hästen först. Mm. Och sen så ska jag åka till han så kan pränta ner på papper. Och sen ska jag ta hästen till dig, men det tar ett par dagar, men hästen orkar inte springa så långt på liksom gången. Mm. Okej, så det tar 3 dygn innan du får mitt meddelande. Mm. Eller kanske en vecka.
Du överlever ju för det.
Jag tänker sig, nej, alla de är döda nu.
Det har jag förstört.
men just det, när sms kommer idag. Yeah. Vi är ju så pass gamla så att det fanns inte.
Yeah.
Om man hade brevkompisar.
Ja.
Om man hade tid och klur ut vad man skulle skriva. Och...
Jag faktiskt brukar skicka vykort fortfarande.
Mm.
Jag gör det med en app i och för sig.
Såklart.
Så att jag kan ha mina egna bilder. Men jag skickar gärna ett vykort med en personlig hälsning istället för en sms-hälsning eller någonting sådant.
Mm.
Och jag vet min svärmor som snart är 96. Hon tycker att det här är så spännande och så roligt. Jag får ju bilder från den platsen jag eller vi är på.
Och få liksom vara delaktig också
ja,
det
då ju. Lite. Ja. Och faktum också så blir ju det också lite mindfulness i det där. Men ska jag förklara för henne hur det var?
Ja, jag var viktigt.
Ja.
Vad tyckte jag var viktigt framför? Ja.
Och då får man liksom gå in lite grann i känslan igen. Ja.
Men håller du fortfarande i samma mindfulnesskurser själv? Men då kan man vända sig till dig om man vill liksom?
Det kan man absolut göra. Jag har mindfulness, men jag har det för Fontänhuset i Helsingborg. Så att det är liksom sluten. De har hyrt in mig. Men skulle det vara så att man...
Men man kan alltså hyra in det också till exempel.
Det skulle företag. Ett företag skulle absolut kunna göra det. Så jag finns på överallt där nätet finns.
Tyvärr, ja, vad är det?
Så det kan man nå det på typ så Facebook eller
Instagram.
Ja. Har du Instagram? Ja, Facebook, Instagram. Jag har LinkedIn också, men jag tycker den är ganska radig. Mm. Ja. Annars så kan man också hitta mitt telefonnummer på nätet.
Kan jag länka den?
Länka till Instagram kan man göra, kanske.
Mm.
Det är nog den som...
Jag tänker om någon är nyfiken på liksom.
Mm. Ja, men den har jag nog mest med yoga och mindfulness relaterat. Sådär.
Och du har yoga på...
Jag har yoga på lite olika ställen.
Ja.
I Helsingborg för Nordic Wellness och för Go Fitness.
Just det.
Sådär. Mm. Och det var ju yoga som ledde mig in till meditationen och till mindfulness och sådant. Mm. Så att,
jag har ju gått på den. Ja. Den är ju så mysig och den är realistisk. Och jag gillar att du är så ärlig och öppen med allting. Alltså det får lov att hänga lite här. Det får lov att ta emot där. Alla kan inte det här. Alltså det är inget så. Och så tar jag lite till. Utan det är verkligen, var är du?
Mm.
Jag gillar att du blandar in det.
Jag tycker ju att yogan ska vara prestationslös. För tittar vi på ursprunget till yoga. Så de här positionerna, asanas.
Mm.
Vilket bara är en liten del av den yogiska filosofin ju. Men asanas gjordes ju för... Går vi tillbaka till faktiskt till meditationen. Man gjorde asanas för att kroppen skulle bli stark. För att man skulle kunna sitta stilla i meditationen länge.
Ja, det visste jag inte.
Cool. Jo, så att egentligen när man tittar tillbaka i gamla skrifter så det som beskrivs som positioner det är olika typer av sitta.
Mm.
Ja. Så det är vad yogan egentligen handlar om.
Sittarna måste gå igenom huvudet igen.
Ja. Så att vi stärker kroppen för att den ska kunna vara stilla.
Mm.
För jag vet vissa positioner är så här extra jobbiga och då vet jag så här för någon som har sagt det här ska man stå ut med. Och det var också lite mindfulness att vad gör det ont?
Ja.
Varför gör det ont? Mm. Släpper det efter ett tag?
Ja.
Är det okej?
Okay? Mm.
Alltså är det tillräckligt så här, okej och ont?
Ja.
Det var också skitspännande.
Mm.
Vissa positioner i yogan, jag kommer aldrig kunna göra dem. Jag kommer aldrig vilja göra dem. det finns vissa som rent fysiskt inte är möjliga för mig. Det finns en position där man sitter rakt upp och ned som ett L på golvet. Och då man ska sätta händerna i golvet och trycka ifrån. Det kan jag inte göra för jag har för korta armar.
Ja. Så ta till yogablock och göra ett vad. Ja, visst.
Så att yogan ska anpassas. Positionen ska anpassas efter din kropp. Mm. Inte tvärtom.
Nej. Men det är det jag gillar med yoga också. För det är det enda jag tävlar mot är mig själv. Alltså det är det här, vad kan jag göra nu? Och kolla vad jag kan göra nu.
Ja. Mm.
Det tycker jag är så här, för det är bara en positiv relation till sin egen kropp.
Ja.
Hur stel och jävlig jag än må vara, och jag kan börja när som helst. Mm. Det gillar jag också med yoga. Du kan vara 110 bast, inga problem. För att om det är så gällde att jag ska bara nå en halv centimeter närmare mina tår, och så gör jag det.
Ja.
Hur coolt är inte det?
Det är jättekom. Och jag började med yoga. Alltså jag var ju, hur gammal var jag? 44, 45 någonting.
Fast du var 25 nu.
Fy fan,
vad starkt jobbat det.
Du, tiden bara vänds. Det är faktiskt någonting man säger inom mindfulness också. Att det kanske inte riktigt vetenskapligt belagt. Men man brukar säga det att åldrandet saktas ned. Mm. Sant eller inte?
Ja,
det får han ta till sig så vill.
Så det kan jag själv märka. Nu har vi sagt hur man är i livet. Men när man är yngre så finns det olika perioder där man känner shit vad tiden gick fort.
Yeah.
Eller oj vad långsamt det går. Kan vi komma till skott någon jävla gång?
Mm.
Och sen så när jag var typ 30, då var det så här shit, nu går det jättesnabbt. Jag hinner inte med.
Nej.
Och då börjar man låta som tant Agda 98. Ja, tiden bara springer.
Mm.
Och sen så nu är jag närmare 40.
Mm.
Då är det sån här, nu hänger vi med. Och jag tror det bara har jag med just mig som det ska göra. För nu är jag med mer.
Yeah.
Vad är det jag tillåter för att ta min tid? Mm. Nej, jag måste säga att han tog shit liksom.
Jag tycker fortfarande tiden går väldigt snabbt. Men det är någon som har sagt att går tiden snabbt så har man åtminstone inte tråkigt.
Nej, ja.
Så kan det ju vara.
Ja.
Men också vår uppfattning om, jag menar... Ja, vi är alltså 60 nästa år.
Nej, men det kan jag inte tro.
Nej, alltså hade någon sagt till mig att jag blir 50 så hade jag trott om det var bättre. Men alltså, jag har svårt för att relatera till en siffra som en ålder. Det har jag.
Mm. Sen tror jag att tid är bara bull.
Ja, det tror jag
att jag hittar på.
Och jag är starkare nu än vad jag någonsin har varit. Jag är mjukare i kroppen. Jag sitter ju alltid typ i en halvlotusställning numera. För när jag började så kunde jag kunde inte böja mig framåt. Och idag så kan jag böja mig framåt och lägga händerna i golvet utan några problem.
Nej, men jag kan ju observera vad jag har sett av dig när vi träffades och var du är ny. Det känns ju som att du tar 10 år tillbaka i tiden från när vi träffades. Alltså fysiskt liksom.
Yeah.
För att du känns piggad, du lyser om dig, du är liksom du är med på ett annat sätt.
Mm. Ja, men det är jag nog inte. Och det handlar ju också just det här att vara medvetet närvarande i allt som händer. Även det som är pissigt.
Ja.
Även i situationer som när min mamma dog. Att jag faktiskt fick lov att vara ledsen. Jag fick lov att gråta. Och det finns ju någonting så befriande i just den här närvaron. Oavsett vad det är för någonting du råkar ut för. Att vara närvarande i det. Och också att allting passerar. This too shall pass.
Exakt.
Det är
exakt. Det är så
att att vad den är. Dansen tar slut.
Precis.
Och även den mörka natten tar slut.
Mm. Och även, ja precis, allt tar ju slut.
Jag är inte i Norrland, där är den där. Men ljuset kommer tillbaka även där.
Mm. Det är så.
Mm.
Och jag tänker också på uttrycket bitterljuvt.
Ja.
Jag köper det. För det finns någon sorts miskänsla i det.
Mm.
Alltså, alla har vi varit melankoliska någon gång. Mm. Att det är surt att det kanske är över, att det gick som det gick. Men sen så har man även de mysiga goa minnena. Man förknippar det med något positivt också. Det är mysigt att stanna i det. Och det låter ju så knäppt i dagens läge. Mm. Men där ligger en tröst i det tunga.
Ja, ja, men det gör det. Mm. Jag kan ju idag se... Jag fick ju uppleva både min morfars död på nära håll och även min pappas död på nära håll. Men det var någonting vackert i passerandet, även om min pappa dog alldeles för tidigt.
Nej, precis. Det är bilt och gör.
Ja. Så fick jag vara med.
Mm.
Att inte skygga för det som är jobbigt och svårt, vilket väldigt många människor gör. Men att vara närvarande i det, det är inte farligt. Det är svinjobbigt, det gör så ont som man håller på att gå sönder. Men det är inte farligt.
Nej. Nej, och det här också att man kan tänka, kommer jag någonsin bli hel igen? Måste jag vara hel igen efter detta?
Nej.
Alltså det är precis som den lagen med trasiga skålarna med guld.
Alltså ja, det är japanska. Ja. Vad heter det? Kintsugi. Ja, någonting sånt heter det.
Ja. Det ligger något fint i det.
Så, det blir ju så mycket vackrare.
Du har en historia.
Ja.
Och kan det vara just det också som gör att folk... Jag har varit med om folk som inte vill vara med och ta ett sista farväl. Mm. För att de bara, uff nej, det här är så jobbigt.
Ja.
Egentligen drar de på sig en tyngre börda och de berövar sig själva av något fint.
Yeah.
För att jag, som du säger, det är pissjobbigt, det är så ont, man vet inte vad man ska göra. Men jag fick i alla fall avslut eller farväl eller komma ihåg det här. Yeah. Eller...
Döden är inte alltid vacker.
Nej. Men är det så att det är det negativa vi målar upp som fan på väggen, men vi gör den ännu tyngre än vad den behöver vara?
Jag tror jag är så rädda för några avsluten. Mm. Men tänk om döden är lika naturlig som födelsen. Precis. Eller inte tänk om den är lika naturlig.
Ja.
Och det här är ju någonting vi alla kommer till att få möta på ett eller annat vis. Precis. I livet.
Mm. Även om du går ensam genom hela livet, så kommer du till att möta din egen död också.
Precis.
Den är ju oundviklig.
Alltså, den är verkligen oundviklig.
Ja, det är den vi vet säkert.
Du kan ju nämna allt det andra bakom där.
Ja.
Men det kommer du alltid att gå mot.
Mm.
Va? Och du vet aldrig när den kommer.
Nej, det är väl skönt.
Ja, halleluja. Alltså, jag tänker
mig
den paniken som hade uppstått om man hade fått ett datum och en tid. Att då ska det vara slut.
Åh gud, jag ska hinna med så mycket.
Alltså, jag tror antingen så hade jag blivit hyper och så hade jag dött av stress något innan. Eller så hade det blivit totalt apatisk.
Vad är meningen? Jag ska ändå bara...
Ja. Så det finns ju en viss spänning att inte veta också.
Mm. Det är kysliga med.
Ja, och det är också fascinerande att även människor som är allvarligt sjuka vet ju inte nödvändigtvis exakt helt.
Nej, nej. Det är ju helt klassiskt. Och det är samma som folk som ger dem dödsdomen nu har ett halvår.
Ja.
Och så lever de i fan ta mig 2 år till.
Ja. Så var det lite grann med min svärfar. Han bedde på ren jävla vilja. Och han var en helt fantastisk. Alltså en, verkligen en god människa. Så jag tror där skulle kanske läkarna få behöva träna lite mer på mindfulness också. Att, jag vet inte om det är någon som vill veta egentligen hur lång tid man har. Eller är det någonting man bara säger för att så här ser det rent statistiskt ut?
Ja, men man kanske gör det för att det är en falsk förhoppning om att man har kontroll över tiden, tror jag.
Ja.
Det här, och sen kan jag tänka mig att du har med en del praktiska grejer.
Kan det också.
För mig är det så här, låt oss säga peppa, man får mig så här, dödsdom då ett halvår eller en vecka. Mm. Där det är en jävla skillnad.
Ja.
Ska jag skriva testament i lugn och ro eller ska jag bara börja umgås med barnen och familjen och så? För det är brist.
Kanske ännu en påminnelse om hur viktigt det är för oss att ha våra papper i ordning långt innan vi får dem.
Alltså det är ett avsnitt för sig.
Ja, det är det. Ja. Men det tycker jag också det finns en del mindfulness i. Att vara närvarande i nuet innebär ju inte att vi bortser ifrån det som kom.
Right.
Det kan vara ganska mycket mindfulness att gå till en jurist och få sitt testament skrivet eller ja, ge bort det man vill ge bort och sådana grejer.
Det börjar bli innan nu, märker jag på många generationer.
Dödsstädning.
Ja, men också att folk ger bort grejer innan de dör.
Ja.
Mm. Alltså, det är lika bra att du tar den här för jag vill att du ska ha den här. Mm. Varför vänta tills jag har trillat av pinnen? Ta den nu. Jag gillar den. Det är också ett mindfulness som något. Nu är jag närmare min död. Här. Slipper jag tänka på den. Sen undrar jag om mindfulness hindras rätt så mycket i vårt ägande. Vi har så jävla mycket prylar. Ja, men hur sjukt är inte det?
Ja.
Och som du sa på 1700-talet med information. Ja. Så, samma sak med prylar.
Mm. Jag tror att prylarna skäler kvalitet till från oss väldigt ofta. Vi jagar efter nästa grej.
Mm. Ja, och val.
Ja.
De här eviga jädra valen. Vad ska jag ha på mig? Vad ska jag äta? Vad ska jag?
Och där vi inte ens litar på oss själva. Jag har bekanta som alltså, går man ut och äter med dem så ångrar de alltid det de tagit att äta.
Det gör jag aldrig.
Då har jag gjort det enkelt för mig. Ge mig vad som helst som är veganskt. Så liksom. Men jag fattar inte att den där självtilliten inte finns. Det där tycker jag om, det där tar jag. Varför då sen efter och sen, jag kanske skulle ha tagit det istället.
Nej.
Ja, men alltså, det är inte värt att tänka tanken ens. Nästa gång tar jag det.
Ja, ja men ja. Det är väl också hur vana människa man är. Jag vet folk som beställer exakt samma pizza varenda gång. Man, ja. Men, och så undrar de vad den andra smakar. Törri, är jag där på att ta?
Vem som helst ska det hända?
Ja, att äckligt. Så,
du äter en pizza så... Men pizza är en pizza.
Ja.
Så det är liksom inga problem här.
Ja. Ja, det kan jag känna igen.
Men jag tror att mindfulness kan nog trigga de där rädslorna lite grann också.
Ja, och faktiskt. Sen... Rädslor är så himla viktig central punkt. För att jag tillhör en av de här koko i huvudet. Jag vill gärna möta mina rädslor.
Mm.
Jag tycker det är lite spännande.
Mm.
Varför är jag rädd för det här?
Mm.
Varför är detta jobbigt?
Ja.
Och sen så är jag en sån jävla annan grej. Så jag är jätteflygrädd. Alltså du vet så här, hyperventilerar, klämmer fast vad jag håller i. Och så gör jag så hela vägen. Stackars den som sitter bredvid mig. Och då har vi det här igen, ska de trösta? Man bara, nej det är okej, jag ska bara hyperventilera i 4 timmar nu. Det är okej va? Men jag gör det för att du ska fan inte bestämma om jag ska flyga någonstans eller inte. Ja, jag kommer vara pissrädd. Men jag kommer dit jag ska. Så då får jag väl göra det här. Så.
Det är övergående.
Ja. Och jag tycker det är intressant att utsätta mig för grejer jag är rädd för.
Det tycker jag också.
För att jag får tippa på som man är dum i huvudet när man gör det. Men jag är jätterädd för det här. Vad fan gör du det för?
Ja. Mm. Det var som jag började undervisa i ett för mig ganska nytt träningskoncept. Det heter Intrinity. Och det, man gör yoga liknande rörelser på en slutande bräda.
Mm-hmm.
Vilket gör att du får en helt annan belastning beroende på hur du vänder dig.
Mm-hmm.
Vilket är jätteintressant. För står du med huvudet nedåt på brädan och till exempel går från typ en planka till nedåtgående hunden i yoga, så får du så, liksom 10 gånger mer belastning på armar och händer och axlar och överkropp. Och det här har jag undervisat 4 gånger.
Mm-hmm.
Och jag har inget kompendium på det. Jag har liksom, det finns ytterst lite på nätet och sådant. Och där är jag liksom tvungen att...
Winga lite.
Ja, lite grann så. Tack och lov då att jag har ju många års yoga-erfarenhet. Så att jag svänger till det. Ibland hoppar vi lite, ibland så gör vi det hela. Och det är ju klart för dem att... Ja, men jag kan ju också känna rädsla inför det, liksom fransken. Vad gör vi in här? Och jag är inte riktigt säker på vad jag gör. Men då brukar jag säga att okej, välkomna till att leka med mig. Nu får vi se var vi landar någonstans.
Precis. Och det är ett bra sätt att ta ner sig i hierarkin.
Mm.
Att vi är alla jämlika. Jag är bara mänsklig.
Mm.
Också det här, för jag tycker det är synd att folk ser till den som om man är någon allsmäktig sak. Liksom. Mm. Och du ska veta.
Ja.
Oj, det är precis som folk är en läkarrockar. När någon i läkarrockar har sagt så här, då är det så. Och då tvivlar man på sig själv.
Ja. Och det behöver vi inte göra.
Nej.
Du har redan många svar. Kanske inte alla. Du kanske inte har svaren på hur du ska få ut din medicin. Men det finns vissa saker. Vi har slutat att lita på oss själva. Vi har slutat att lita på vår egen intuition. Och där tror jag mindfulness kan hjälpa till jättemycket. Genom att vi faktiskt går inåt.
Ja, lyssna.
Yeah.
För att alla de här instrumenten kan lära det för, men intuition, magkänsla, rädsla, obekvämlighet, triggers, de är ju där som ett redskap.
De är ju det, och det har ju visat sig att vår mage har intelligens som en katt.
Mm-hmm.
Ja. Så att det där med magkänsla är inte helt fel. Det finns intelligens i vårt system.
Spännande.
Det sitter inte bara uppe i huvudet, utan det sitter i hela.
Det är verkligen i magskakten. Jag är på samma häftig.
Jag brukar lite, eller men jag brukar nog vara på magkänsla ganska mycket, därför att mitt huvud har en tendens att skrika nej långt innan kroppen har gjort det.
Nej, det är inte bra för dig. Nej, det kan ju gå åt helvete.
Ja, det kan det. Det kan också gå fantastiskt bra.
Ja, men där kommer ju logiken in.
Ja.
Och magkänslan är väl egentligen instinktiva.
Den är nog mer instinktiv, ja. Mm.
För jag tänker bara så här, när man faktiskt får en bad gut feeling.
Mm.
Man är på väg in i en dum kval, ja. Eller bara så att någonting blir farligt.
Mm.
Då är det just i magtrakten man känner, ja. Det här lilla suget. Det är precis som innan man åker ner från Bergdalbana. Att man, ja. Bara, det här är det egentligen.
Mm. Idiotiskt.
Ja.
Och det är sin sak när vi utsätter oss för det i en Bergdalbana.
Så logiken kan, ja. Förklara.
Ja, men egentligen,
you never know.
Nej.
Skiten kan släppa. Ja, alltså,
det kan du göra. Mm.
Ja, för den här lilla oroskänslan i magen, det kan jag få inför situationer, inför folk.
Yeah.
Som jag bara såhär, varför känner jag så här? Mm. Men det är ju ett redskap.
Till exempel, vad skulle jag säga till dig här idag? Liksom bara såhär, övertänker det. Mm. Såhär, jag tänker bara säga någonting som inte är sant. Tänk bara säga någonting som är dum. Mm. Eller, ja men det är okej. Ja men då har jag gjort det. Och är det inte sant? Är det någon som har bättre information där ute? Upplys dig. Ja. Berätta gärna för mig vad jag kan hitta annan information i så fall. Jag är så villig att ta till mig mer kunskap.
Mm.
Ja, och där har du också det här med att ta det personligt.
Nej.
This is what I know. Mm.
Ja. Mm. Så vad känner du? Är det någon som vet bättre?
Shoot.
Ja. Jättebra. Ja, men då kanske vi kan lära oss allting.
Ja, men också det här våga winga grejer.
Ja.
Mm. Mm.
I don't know,
yeah. Ibland kan det bli fantastiskt bra.
Mm.
Ibland går det käpprätt åt helvete.
Men har man lärt sig
det, ofta så går det faktiskt väldigt bra. Det mesta i livet går ju faktiskt väldigt bra.
Mm.
Ja, alltså om man tänker på alla katastroftankar man hinner tänka.
Mm.
Det är inte som bråktel som faktiskt händer.
Nej.
Det är det.
Min kära lilla syster, hon sa det en gång, så att kom ihåg att hittills har du överlevt 100% av dina värsta dagar.
Fan vad bra den var.
Det är jättebra.
Kan man få det på en t-shirt?
Ja, det var bara en affix.
Det var ganska logiskt.
Mm. Ja, men det är det här.
Det var klokt.
Ja. Mm. Så this too shall pass. Och hittills har du överlevt 100% av dina sämsta dagar.
Det är jävligt sant.
Mm. Yep.
Den tar vi med oss.
Det tar vi med oss.
Mm. Tack så jättemycket för det här. Det var superspännande.
Tusen tack ska du ha.
Jag tror vi har mycket mer framför oss.
Ja, det tror jag också. Det är vart jag listar ut lite nya grejer.
Jag har en massa idéer. Herregud.
Kul.
Han var spännande.
Nej, men vad skoja.
Du har lyssnat på Hokus Pokus. Vill man veta mer kan man gå in på www.frustorm.se eller på Instagram frustorm_. Vi syns och hörs.